Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det här är en podd från Sydsvenskan.
Nya tag, nya möjligheter. Transportera in pucken. Det gör man ju skickligt. Titta på det där, ja! Smack, säger det! Och det är Berg Poulsen som skickade den där i ramverket. Paja Niemi! Han matar dit! Han gör! 2-2!
Hej och välkomna till det 37:e avsnittet av Redox-podden med mig, Fredrik Hedenskog, och framförallt Kent Leon Jönsson. Hej, Kent!
Hej! Hur står det till idag?
Jo, det är fortsatt mycket att stå i på olika håll och kanter. Men ja. Så är det ibland.
Ja, jag är egentligen ledig, men jag sitter här och troget och sen blåser ut på Österlen.
Alltså, är säsongen slut så är den slut.
Lite så, men det är ju fotboll för mig på lördag.
Ja, men Österlen är ju ganska nära, trots allt.
Ja, så är det. Ja.
Vi har ju idag en säsongsavslutning att prata om. Vi ska också lyssna lite grann på Thomas Kollars tankar och så ska vi prata framtid för Malmö Redox. Men vi börjar då med den nyss avslutade säsongen här ur någon sorts helikopterperspektiv. Redox missade slutspel, slutade på 12:e plats. Är det godkänt, Kent?
Ja, men absolut, det tycker jag nog. Jag menar, jag har ju tjatat om det tidigare. Förutsättningen var inte så bra, men man gick in i 20 miljoner kronor minus, så att säga. Förlusten förra säsongen. Ja, det handlar om att överleva, det gjorde de. Det såg mer lovande ut naturligtvis i början av säsongen. Och sen kom ju en liten sport här på slutet också, men det räckte inte till. Men jag tror att hade man presenterat det här för säsongen startar, som man brukar säga, skriver du på det här pappret och så garanterar vi att ni är klara kvar, så tror jag rätt många hade gjort det.
Men det har ju varit så bottenstrid efter bottenstrid. När ska det här lyfta?
Ja, alltså jag är ju lite så, jag tänker liksom i längre historiska banor, så att säga. Och i den här klubben har jag alltid tyckt att sans och måtta är nyckelord. Men vi har sett det här med stora svansinne som poppar upp med jämna mellanrum. Det har ju egentligen inte hänt sedan drygt 10 år nu. Skynda långsamt är nödvändigt. Jag vet att det är tålamodsprövande för fansen. Men vi får också lägga in att de ökar ändå sitt publiksnitt med cirka 700. Och det handlar ju om sålda biljetter som det alltid gör i hockey naturligtvis. Men lite oväntat lyft kan ju alltid hända. 2016 så kom det 12:a, precis som nu, året därpå 8-0 en semifinal. Och det hade ju naturligtvis varit otroligt trevligt för klubben att göra något liknande. Men de hade rätt skarpt lag säsongen de gick till semifinal, det får man ju med det.
Alltså man känner ju lite grann att det går ju liksom inte att balansera på slak kvallina i all evighet.
Nej, samtidigt så... Så det gäller ju för mycket för pengarna hela tiden, och Malmö hade väl landat på en budget på 47 miljoner, och enligt uppgift så har Henrik Evertsson i Växjö 53 något i den stilen och bara utnyttjat 49. Man kan snacka med lite folk som har ingångar i Växjö. Man vet ju liksom att också att de är ju i den här situationen att om klubb X erbjuder en spelare typ 100 000 månader, så kan Växjö erbjuda 80 000, men säga samtidigt sälja in det som att ja, men här får du framgång, här kan du vinna titlar. Och är spelaren smart i det fallet så tänker de ju att ja, men då ökar jag mitt marknadsvärde på kuppen. Liksom. Jag går ner lite i lön, men jag får liksom spela en klubb som vinner och på sikt över liksom en 7-8 års period. Jag undrar om det är mer lönsamt, om man bara tänker kronor och öron. Men naturligtvis vi spelar vinna också. Kombinationen är alltid bäst. Ja.
Jag har två jämförelser här som jag tänker skulle kunna vara relevanta att titta på. Om vi tar Malmös fem senaste säsonger så är tabellraden 9, 9, 12, 14, 12.
Ja.
Linköping hade från säsongen 2017-2018. Tabellraden 9, 12, 11, 12, 11, 12 och så i år då 6.
Ja.
Brynäs hade från säsongen 14-15 10, 10, 5, 10, 11, 12, 13, 10, 13. Och spelade som bekant den här säsongen i Allsvenskan. Vad är Malmö Redhawks mer Linköping eller Brynäs?
Jag skulle vilja säga någonstans kanske mitt emellan. Alltså Brynäs är en klubb som jag vet tradition och allt det här. Alltid rätt lätt för att skaka fram pengar. Men samtidigt sitter liksom traditionerna fastklippa i väggarna. Man, ibland lite svårt att bryta loss för dem. Ibland svårt att tänka nytt. Och det tror jag var lite Brynäs fall. Man levde kvar i det gamla. Trodde att det skulle ordna sig. I Linköpings fall så har det ju nog handlat om att de har förlitat sig extremt mycket på utländska nyförvärv. Och i år har de här utländska nyförvärven verkligen riktat rätt. Samtidigt som man byggt upp en rätt så bra ungdomsverksamhet. I Redhawks fall så är det fortfarande så en tight budget. Och det här att man kanske inte får fram ungdomar som... ungdomsverksamhet är inte bra, men på något sätt dyker det upp liksom, unga spelare som är rätt lovande som Badinka och Wahlberg och så här. Men jag tror att för Redhawks det handlar om att sitta ganska lugnt i båten och inte stressa allt för mycket. Men samtidigt måste man ta de här 10-15% nästa år. För historien är, ja, den är ju grym när oftast när det gäller sådana här lag som ligger och vippar liksom, dansar på den här kvallina. Förr eller senare trillar man dit. Eller vad är ett luddigt svar, jag vet.
Ja, men... det var annars sedan en väldigt ska man säga sifferrik fråga, så att du kompenserar där.
Ja, precis.
Nu så ska vi lyssna på vad huvudtränaren Thomas Kollar i korta dag har att säga om säsongen som gick och hur han ser på lagets framtid.
Ja, Thomas Kollar. Säsongen är över. Tre saker som du är nöjd med.
Ja, shit. Svårt igen. Jag tycker det finns många saker jag är nöjd med egentligen. Men det är dels den ena saken jag är nöjd med. Det är hur gruppen har antagit utmaningen i år. Jag tror vi var väl nedlagstippade av mer eller mindre alla, va?
Jag tippade 10 i och för sig.
Ja, det var ju också fel kanske. Men... Ja. Jag tror, förutom du då Kent, så var det många som tippade oss längst ner och jag tycker vi någonstans tar ett liv under resans gång. Och det jag är positiv till, som jag tar med mig, det är hur gruppen har antagit utmaningen. Det var som tuffast när vi haft lite folk, mycket skadade. Jag tycker spelet med puck har varit bättre i år. Och jag tycker att vi har haft en bra nivå egentligen på den dagliga verksamheten som har gjort att vi har blivit lite bättre i tiden. Så att, jag vet inte, det var ganska luddigt. Jag kan tycka att det är lite svårt så här direkt i efterhand också, men det finns många ljusglimtar och många spelare som egentligen som gör sina bättre säsonger på länge. Jag tänker på Adam Olas Mattsson poängmässigt, jag tänker på Kalle Persson poängmässigt, Fredrik Händemark poängmässigt, Johan Olofsson. Vi får upp Janne Kockaren som gör över en poäng per match i snitt. Det är väldigt svårt den här ligan. Lauri Pajuniemi gör en bra säsong. Teemu Kivihalmi kommer hit som ett frågetecken och går härifrån som ett utropstecken. Med flera. Så att det är mycket där man kan vara positiv.
Ja, behöver ni förbättra för att gå till slutspel kommande säsong?
Vi behöver hitta en jämnhet i spelet. Vi behöver hitta mer, att vi blir mer konsekventa egentligen över tid och kunna vinna de här tajta, trånga matcherna som jag tycker inte riktigt vi lyckas med. Jag tycker vi måste även bli lite smartare i spelet. Kunna spela för att vinna i de avgörande lägena. Lite bättre, lite noggrannare. Jag tycker vi har tappat alldeles för många matcher egentligen som vi har ledat och som har kostat oss dyrbara poäng. Idag är det 2 poäng upp till slutspel. Det är egentligen det som diffar och de kan man lätt hitta på vägens gång såklart. Och det kan man alltid, det kan nog alla lag göra. Så där tror jag någonstans att vi kan förbättra oss.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt jag tror kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Lagets säsong tog slut i tisdags. Vad händer de närmaste dagarna i klubben nu, Kent?
Ja, men nu är det väl någon slags vad ska man säga, old school kvartsamtal i kubik där framförallt sportchefen Björn Liljander, men minst inte rätt stora av delar av tränarstaben också med. De träffar spelarna för individuella samtal, går igenom vad som har varit bra och dåligt. En del får kanske en liten klapp på ryggen, en del får för rakt och tydligt veta liksom att vi är inte intresserade av fortsättning. Delspelare kanske man liksom säger att ja, vi vet inte riktigt nu, vi får återkomma lite längre fram. Så det är en oviss tid, men för många kanske, men en hel del spelare kommer ju få svar. Och det handlar inte om så jättemånga spelare egentligen, men det är ett gäng som vi kommer gå igenom senare. Ungefär så. Och sen nästa vecka så antar jag liksom att då börjar liksom de portionera ut som att lite pressrelease och att de har den och den spelaren vi tackar för hans tid. Du har varit fantastisk nu för du går vidare och vi önskar dig lycka till ungefär så.
Ja, det finns ett formulär.
Det finns ett formulär och jag tror att nästan alla klubbar jobbar ungefär likadant. Med de spelarna som ska vara kvar kanske man liksom trycker på vissa punkter. Det här måste du bli bättre på, det här vill vi att du ska utveckla. För nu kommer ju liksom semestern tidigt, eller att man fortsätter träna lite grann och sen blir det väl en semester och sen blir det samlar man trupperna igen och sen brukar man ju köra fram till typ midsommar och sen har man väl med sig träningsprogram hem och sen återsamlas man återigen i början av augusti och då gör man ju rätt snart på is också. Så att det är nog en del tester och fystester och sånt för att stämma av liksom vad de finns liksom i det fysiska schemat.
Men innan vi når dit, eller innan Malmö Redhawks når dit, så ska det ju liksom fortsätta läggas lagpussel. Och det känns ju kanske liksom känsligare än på länge nu när man vet att några av de bästa spelarna försvinner.
Ja, är det en fråga?
Ja, jag vet inte.
Men jag kan
konstpaus.
Precis, jag skjuter in lite. Jag gjorde en intervju med Björn Liljander för ett par dagar sedan. Han kändes väldigt, jag kan inte säga självsäker, men han kändes rätt trygg. Jag misstänker inte att de spelare klar, det vet jag. Vet, vi kommer in på det, det vet vi kanske nästan redan att de är med. Och han är medveten om att man prickar rätt med framförallt Janne Kockan ändå. Och han är säkert medveten om att det är rätt svårt att hitta något liknande. Men det gäller liksom att balansera upp ungefär så här om man nu tar att de tre stora nyförvärven var Janne Kockan, Laurie Pajniem och Alan Quine. Och skulle man liksom kunna pricka in om Quine då för att anses som en flopp, kan man pricka in tre stycken på Pajniem-nivå. Så kan man nog kompensera liksom att man inte har Janne Kockan, så att säga. Ungefär så.
Ja, vi återkommer till spelartruppen alldeles strax. Vi uppehåller oss lite grann här på tränarsidan. Där händer det ju också saker. Enligt Expressen så försvinner den assisterande tränaren Petri Limatainen som har haft hand om backarna och in ska då Skellefteås gamle guldtränare Bert Robertson komma. Senast från Schweiz.
Precis, han har varit där typ i 3 år. Och Redhawks byggde om sitt försvar mycket inför den här säsongen. Man vill ha snabbare, rörligare backar och spel kan man väl säga. Så att lite av de här stora kolosserna försvann. Det gagnar kanske inte dem i alla matcher, för att det är just det här att man inte har kanske den riktiga fysiken framför kassen, städgubbarna som kan rensa undan. Det kostar dem ju en del poäng, det kan man ju säga. Men jag tror också att man vill vara ett hållbara, noggranna spel, och Skellefteå är liksom i svensk hockey på något sätt. Det står ju stämplat liksom noggrannhet i pannan på dem. Och det är där Robert som kommer in i bilden. Jag tror att han är nog väldigt, väldigt tydlig i sin kommunikation vad som kommer att gälla. Det tror jag.
Han hade ju en stor roll både i Skellefteå och Linköping, och har visserligen då varit assisterande de senaste säsongerna, men i Schweiz. Nu ska han då enligt uppgift flytta till Sverige och vara assisterande i ett sträcklag i SHL. Vad säger du om den här rollen?
Alltså, det är väl som alltid när det kommer in nya människor i stora roller på en arbetsplats. Jag tror att Thomas Kollare är rätt bestämd och har rätt mycket integritet, men han samtidigt är han nog rätt prestigelös. Han vill göra som jag känner honom i alla fall, eller det lilla inblicken man får från mitt perspektiv så att säga. Så han kan nog, jag tror också att tar man in en ny assisterande tränare så är ju alltid huvudtränaren nästan alltid med på detta. Jag tror att Kolla var sista ordet, men hanterar man rätt så är det här ju liksom en nyttig och ny dynamik i tränarstab. Jag tror att Robertson har väl varit typ 8-9 säsonger för efter, och där är ju som jag sagt innan tydlighet och struktur är ju ledorden. Och Björn Liljander, var det någonting han tryckte på den intervjun i veckan så var det tydlighet och struktur. Det var liksom mantrat hela tiden, och det är det man vill se mer av. Man ska göra samma sak gång på gång, gång på gång. Så man följer ett mönster, okej, sen får man ju ha lite kreativitet och improvisera i anfallszon och allt det där. Men man ska ha liksom väldigt tydliga grunder som man kan framförallt återgå till när spelet hackar. Ungefär så.
Ja, ska vi prata om spelartruppen?
Ja, men det kan vi göra. Det är ju alltid trevligt. Det tjabbar vi ofta om.
Men vi börjar med ditt favoritämne, målvakterna.
Ja, men precis. Jag har ju varit rätt tjatig om det. Och det kan man väl säga. De har haft sina toppar och dalar hit och dit. Men om vi bara spolar snabbt här och fram och tar snabbfakta, så har ju Marmelin kontrakt för kommande säsong. Adam Werner har ett utgående avtal och ryktas bort. Om det inte liksom händer någon jätteskräll. Man kan ju köpa ut Marmelin, men vis av erfarenhet Lex Oskar Alsefeldt, så kostar det en del och det drabbar kanske truppen övrigt. Så om vi nu utgår från att Marmelin är kvar, så kan man väl säga att då måste man ta in en målvakt som är bättre än vad Adam Werner var och vad Marmelin är. Och jag ser inte bara ut i namn, bara för liksom en liten aptitret som har surrat lite. Det är en kille som heter Justus Annen som spelar Colorados organisation. Och precis de har helt plötsligt kommit in i NHL. Men det är möjligt att det namnet har funnits med lite tidigare. Men det var mest för att illustrera liksom att det är där någonstans. Jag tror han följer lite av Redux på sociala medier och sånt också. Det brukar sätta igång rykten. Och illustrera liksom var de kommer lägga mycket av kraften. De kommer titta nu på en toppmålvakt och de vet att de måste ha in en sådan. Och det är där rätt stor del av den här värvningskakan kommer läggas på en målvakt. Jag utgår från det och jag tror att det är absolut nödvändigt.
Det brukar ju vara 80% av laget. Så att man...
Ja, men det är ju lite så. Det är ju kanske, om vi tar alla bollsporter så betyder målvakten extremt mycket. Men jag skulle säga hockey och handboll är det. Det känns ju väldigt liksom, betydelsefullt.
Hur ser det ut på backsidan då? Vitasalo och Ryan har kontrakt som går ut. Tror du att någon av dem blir kvar?
Vitasalo hade ju varit en jättebomba om de är ens intresserade. Så jag tror han försvinner och jag tror det är tveksamt när Ryan har varit här ett tag. Hög lön och bra, men kanske inte liksom SHL-topp bra så att säga. Och sen finns det någon kantbollar där som vi varit inne på tidigare. Badinken, unge checkbacken, kan inte rafta. Så ingen vet vad som händer i sommar med en sån spelare. Om NHL-klubben i fråga tar över honom. Adam Ollas Mattsson har ju ryktats om rätt länge. Jag har förmodligen alla förståndiga hockeyspelare. NHL-klausulen finns ju alla SHL-spelares avtal per automatik. Men en del skriver in liksom typ att... en way out i kontraktet så att de kan gå till Schweiz. Och eftersom den svenska utlänningskvoten har ökat markant så är det lättare att komma in där. Och ja, nice att bo till Alpland med några skatter och fina klockor och hög levnadsstandard för alltid sova i en egen säng. Ungefär så.
Ja, han var ju också en spelare som vi hörde för en liten stund sedan lyftes särskilt av Thomas Kollar.
Ja, en enorm, alltså det är ju det, alltså jag tyckte han hade en liten svacka efter sin skada någonstans efter jul, men bra höst, blev skadad, sen tog det ett antal matcher och tunga stor kropp att komma in i det igen, så att säga. Men oerhört viktigt för laget, både offensivt och defensivt, en tvåvärldsback, framförallt har han ju utvecklat sin offensiv, måste man ju säga. När han kom till Malmö så känner man, nej, släpp pucken. Men nu gör han ju, kan göra oväntade saker i anfallszonen, kan vända faktiskt med sin stora kropp, nästan vända på 5-öring. Ja, kanske på en 1000 ska man säga kanske. Men ni fattar. Ungefär så. Så att han är ju, det är ju, hade lämnat ett stort gapande hål om han har försvunnit. För han har ju både liksom lite spelskicklighet, mycket fysik, pålitlig.
På väg in på backsidan så har det ryktats om Lassie Thompson som spelar i Ottawas farmarlag. Vad vet vi där utöver hans kittlande härkomst som är skotsk-finländsk?
Ja, det, han kan vara värd och värva bara för det. Men det är Expressen också där som har droppat det namnet och placerat honom i Malmö. Jag vet inte så mycket. Jag förlitar mig lite på scouting-reporter så man kan hitta ganska mycket. Och ungefär de beskriver väl honom som en han har tagit fantastiskt skott från blåningen, en riktigt boom-boom-skott. Och det är ju välkommet framförallt i powerplay för Malmö som har haft ett powerplay som man kan väl beskriva som CC där om man är snäll. Också duktig på att flytta pucken och det passar in i deras spelstil. Snabbt ut ur zon på ett konstruktivt sätt. Sen de andra bitarna kanske, det är alltid lite sådär, läser man skatten på rapporter som avsedda för NHL så att säga, eller som bedömer spelarens NHL-duglighet, så är det ju ofta så här att nästan alla europeiska backar anses vara för lite, alltså stå för lite fysisk aktivitet, att de tacklar för lite, de är... När han är ganska liten, då kommer man oftast undan med det. Men det är ju en liten partis. Men det är ju så, flyttar man över till andra sidan pölen och 1,95 och väger 95 kilo. Ja, då förväntar de sig alltid att man ska spela väldigt fysiskt. Ungefär så.
Ja.
Ja.
När det gäller forwards så är det ju känt att Janne Kokkanen och Lauri Pajuniemi lämnar. Det bekräftade också Björn Liljander i intervjun med dig här i veckan. På det så finns det några utgående kontrakt. Allan Quine, Tommy Sallinen, Johan Olofsson, Kim Rosdahl och Robin Alvarez. Vem blir kvar där av den kvintetten?
Ja, alltså Sallinen och Quine utgår vi från att det är tack jag gör till. Björn Liljander predikar i fart. Återfart. Och då bör ju Olofsson ligga bra till. Kolla, pratar väl också väl om honom i vårt lilla snack här. Han har fin säsong med 23 poäng. Han är topp 5 i laget med en bäst plus minus stats plus 15. Och är en fantastisk skridskåkare. Jag tror inte man vill betala all för mycket. Alltså, Olofsson är ju speciell. Han gör sitt jobb med fjärde kedjan, men kan om det kniper att spela i en första kedja och kan definitivt spela i andra kedja. Det har vi sett den här säsongen, i alla fall lite idag på nedre halvan. Men det handlar nog mycket om att de vill inte ha upp honom i någon slags övre mellanskikt rent lönemässigt, eller vad ska jag säga, precis under toppnivån kanske. De hoppas nog på att få honom lite billigare, men Samtidigt vet ju Olofsson sitt marknadsvärde. Så det är nog kronor avgörande där.
Vad har en spelare av Olofssons kaliber liksom för marknadsvärde? Då pratar jag inte kanske specifikt i kronor, utan det är mer liksom, vad har Malmö för möjligheter att liksom konkurrera?
Jag tror inte det, med tanke på att jag tror inte hans marknadsvärde är att folk tänker inte på honom som wow, vilken poängspelare. Han gjorde 23, men det är ju liksom inte, det är väl bra bit över 30 för liksom attraktiv på den listan. Men jag tror att hans fart är, faller många smaken, men samtidigt är han inte purung, och samtidigt har han varit länge i Malmö. Just det att han varit länge i Malmö, det är väl Redox liksom en av deras förhandlingsbrickor i detta på något sätt. Men jag tror en del jag ser klubbar skulle ni nappa på honom om de fick chansen. Det tror jag. Men jag tror också att det finns en stor chans att han är kvar om de bara kan hitta någon ekonomisk lösning. Och där kan man ju alltid dribbla med liksom en lite längre kontrakt också naturligtvis.
Här kommer du in på det som på engelska kallas för hometown discount. Är den relevant för Robin Alvarez också?
Robin Alvarez berättar faktiskt att när han spelar i, jag tror det är det i Malmöfallet, men han berättar faktiskt för mig när han spelar i Djurgården. Då tyckte Djurgården att ja, men du kan väl skriva på för en hemmarabatt, så att säga. Men han sa, ja, men jag är från Malmö, jag har liksom hemmarabatt för att spela i Stockholm. Ja. Så jag tror han drog vidare i den vevan också. Men vad som talar för honom är att jag tror de är väldigt, väldigt nöjda med honom. De har sett en mer mogen spelare som har kommit in. Han snackade med mig lite i en text som jag hade häromdagen. Just det här att förr jagade han mer poäng. Nu har han kommit in. Han har velat liksom visa upp den sidan av sig, att han är lojal, att han kör, att han är fysisk, han har anpassat sig till systemet. Han är vältränad, det vet jag. Han är 36 år. Det är ju det som talar emot honom. Han har hygglig fart också. Men jag blir inte helt överraskad om de förlänger med honom. Jag tror att det är 50-50 case. Kanske 60-40 i förlängningsfördelen. Sen har vi Rostad. Och där är ju farten, det har ju alltid varit hans, liksom, det är hans killesäl. Han har inte den superfarten. Men jag gillar honom rätt mycket ändå. Måste säga, speciellt nu när han spelar center på slutet. Lite sådär klok gubbe liksom. Inte jättemycket fart, men behöver ju wingers som har fart bredvid sig. Men kan rätt bra utnyttja det. Han är rätt bra på att få stopp i spelet, i egen zon, på och hjälpa backarna och ligga som någon slags försäkring precis framför backarna, så att säga. Så att jag tror inte, jag är inte helt säker på att Liljander delar min uppfattning här. Jag tror han kanske går mycket på fart. Och framförallt hade ju Rostal efter en fantastisk säsong i Modo och en rätt bra i Oskarshamn och en ännu mer fantastisk i Oskarshamn, så fick han ett väldigt bra kontrakt, och han är nog inte i närheten av pengar. Så att jag tror att signar man med honom så får man nog honom 30% billigare i alla fall. Det tror jag. Men jag tror att det är tveksamt baserat på hur Liljan har byggt laget hittills.
Du har också skrivit om forwarden Jonna Ikonen från Ilves. Är det något som är nära?
Jag tror att det i princip är klart. Det är ju så alltid, man är ju aldrig helt 100 på sina uppgifter. 100-100. Jag fick höra att det var helt klart, har jag hört för ett par dagar sedan. Men man vill ju alltid gardera sig lite. Men jag tror att är det inte klart så är det väldigt nära i alla fall. Så att, och han ses väl som en högerfattad forward som är ersättare till Pajunen. Kanske, vad man har hört, kanske lite mer allround Pajunen på något sätt. Men så är det ju alltid när man skriver om uppgifter som man hör. Man vill alltid liksom ha en liten, vad ska man säga, försäkringen, man vill inte fastna eller någonting, helt klart. Men jag tror att det är det inte, jag tror på Jag ligger på 95% i alla fall.
Ja.
Mm. Ja.
Du var ju tidigare inne på att Janne Kokkonen såklart blir svår att ersätta och att han kanske inte går att ersätta rakt av, utan att det handlar om ett, liksom, ett nollsummespel där snarare. Men du har ju hur som helst skrivit om Robin Hansel, Timrås tjeckiske center som är 35.
Ja, jag var lite överraskad när jag hörde detta, just med tanke på åldern. Men samtidigt, källan var väldigt, väldigt säker på att han att de har hört av sig, att han har fått fråga min källa så också, att han har till och med fått ett bud. Och att han funderar, att det var på den nivå. Men om man tänker efter lite så är det... Jag finner in ändå, liksom, men det är kanske man tolkar in mycket, sånt, så är det ju alltid i den här branschen. Men det finns en viss logisk tanke om man nu tänker att man skulle ta in en sån spelare som kanske har ett eller två år kvar på toppnivå. Han är väldigt, väldigt bra passningsspelare. Förmodligen lika bra i powerplay som Janne Kokkonen då. Team playmaker, bra tekare. Sen är han kanske inte lika, vad ska jag säga, komplett som Janne var då, eller är. Som Janne var i Malmö i alla fall. Fina händer på Hansel. Sen är det också det att man kan väga in andra saker också. Han är någonstans precis utanför Prag. Befinner du dig i Malmö med en stor internationell flygplats över vattnet, så är det inte många... det är ju inte lång tid från dörr till dörr säkert. Och du kan ju till och med sätta där bilen och köra ner på en dag väl, till Prag. Så sådana saker kan ju spela in också. Han kanske mer sugen än vad Malmö är, jag vet inte. Men och sen, samtidigt finns det inte så många skickliga spelare av den kalibern som man kan hitta för en gångbar peng. Sen är väl också det att han har lite rykt om sig, var kanske lite sådär bra när jag vaknar på rätt sida spelare. Men det har man kanske råd med. Har man en sån spelare som kanske inte alltid är jättebra i 5-5, men alltid levererar i powerplay, om ni förstår vad jag menar, så är det kanske, väger det upp kanske det andra.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
I andra änden av åldersspektrat har vi ju till exempel Anton Wahlberg som var utlånad från Buffalo den här säsongen. Vad händer där?
Jag tror det är ju nästan alltid som spelare som utlånar från en klubb. När säsongen tar slut i det landet dit de utlånar, i det här fallet Sverige förstås, så är det ju liksom så. Då kommer ju liksom någon slags inkallelseorder. Vi som har gjort värnplikt känner ju till detta. Och fler kommer kanske göra det i framtiden. Gäller just den
det är återigen en relevant referens.
lite så kan jag tycka att det är det. Och då får du inställa dig i Nordamerika. Då har du liksom, du bär ju oftast AIL-spel och du får känna på det. De vill utvärdera dig. De vill ta ett beslut. Man är antagligen bara 18 år. Man har ju haft en skrapat bort mycket av valpfettet från förra säsongen, om man säger så rent spelmässigt. Valpheten är lite borta. Han har en del att jobba på, men han är väldigt, väldigt stark med pucken. Stark på att föra in pucken. Kanske inte lika bra på att interagera med medspelarna, men jag vet också att, och det kanske beror på kvaliteten på dem, jag vet inte, men det Liljano säger att de vill ge honom en ännu större roll nästa år om han är kvar. Och då kanske han skulle rent av kunna dyka upp i en första kedja. Men Antons problem den här säsongen kanske har varit lite mager produktion. Men jag tror NHL-gubbarna här kommer att titta på, är han NHL-mässig nästa säsong? Ja, då kommer han vara kvar. Det är, eller alltså, står han liksom i närheten av att topp 25 i klubben, då kommer han ju vara kvar nästa säsong. Men känner de att nej, men han har ett år eller två till, då ökar det naturligtvis chanserna för Malmö ska förlåna honom nästa säsong också. Men jag tror också de väger in, har de bestämt sig för att han ska vara en rollspelare. En, kanske som man tar junior-VM, där spelar han ju i första linan med två kreativa spelare bredvid sig. Men Wahlberg som gjorde skitjobbet, liksom, ja, skymde skott och rensade upp i sarghörnorna, den typen av spelare. Och det har han gjort i Malmö också, men han har ju varit mer en spelare, så att säga. Mer en puckspelare i Malmö. Men har de kanske redan en bild av honom, att de ser honom som rollspelare, ja, då är ju vägen till NHL mycket kortare. Men vill de inte placera honom i ett fack, och han, vi ser honom som att, ja, men han kanske är en topp, de beräknar liksom så bottom six, top six. Och tror de att man får vara så, tror de att han är en top 6-spelare, då kanske han, då ökar, tror jag Malmös chanser ökar att han är, att han liksom kan utveckla de här skillsen bättre i SHL än i en ren liksom vattenbärarroll som startar i AL. Och sen är väl det också att han har en stor kropp. Nu dyker det upp många mindre forwards i ligan, och det är, har man stor kropp och dessutom kan spela lite, så är det ju naturligtvis en fördel.
Sen tänker jag att det måste också hänga lite på hur Buffalo ser på sin tillvaro här och nu. Alltså vill de, det känns ju som ett lag som har byggt på sikt under ganska många år utan att riktigt komma någon vart.
Så är det ju. Så att de staplar liksom mediokra säsonger ovanpå varandra, och som du säger, de kommer liksom ingenstans. Hade väl liksom stora problem förra säsongen, var det väl med, vad heter han, Jake Eichel, uttalar honom över där. Jag har inte kört med det uttalet kanske, men du kör väl ett tyskt uttal.
Jag släpper det till dig alltså.
Ja, jag vet inte. Eichel, eller han kanske heter det i Tyskland, ja. Men jag antar att de sa Eichel, eller var lång parentes.
Ja.
Folk får gynna och googla lite på detta, hur han ska uttalas. Men där har de ju problem, och han lämnar klubben, och ja, de har ju Rasmus Dahlin där som är en väldigt, 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 väldigt bra spelare, men kanske inte nått den här superstjärna statusen än. Han är ju back för övrigt. Så att, ja, men det, som du säger, de gör ju också sina bedömningar, hur de tänker liksom innehålla med, alltså Wahlberg i det stora pusslet. De vill bli bättre, men det är ju en liga där det är ju liksom, konkurrensen är ju knivskarp, och det är ju bara hälften av lagen som går till slutspel. Så att så naturligtvis vill de ju vässa sina prestationer. Så, men jag tror inte de bedömer Wahlberg som att han ska kunna gå in och göra skillnad redan nästa säsong. Men de tänker nu två säsonger härifrån, så att säga. Men vad kan han tillbringa den tiden bäst? Alltså nästa säsong, för att göra sig beredd för NHL 2026, så att säga. Det är nog det som är nöten att knäcka.
Innan vi avslutar, Kent, tänkte jag att du skulle få säga några ord om det förestående SM-slutspelet också. Vad tror du, vad ser du framför dig? Vad har du för förhoppningar och förväntningar?
Alltså, nu är jag lite så, för mig kittlar det nästan mest, alltså, men nu tänker hockey. Och jag tänker liksom inte nu att jag går in i en MFF-bubbla som kommer ganska snart här nu. Så tänker jag, för mig kittlar HV71 Oskarshamn mest till den serien avgjord. Men tittar man på toppen och tittar på liksom kvalitet, vem som kan vinna SM, så ser jag egentligen bara tre lag. Alltså Okej, nu bedömer man lite för man har sett dem i ett Malmö och så, men och IFC Malmö har gjort bra resultat med två klubbarna, men jag tror Växjö, Färjestad och Skellefteå kommer vara upp och tampa som guldet, och Växjö känns det som vi vinner vart annat eller vart tredje år, eftersom de vann förra år, så är det väl tveksamt, men jag tror att Färjestad tycker jag har kanske den bredaste, eller liksom, de har rätt verktyg. Jag gillar i och för sig Leksands förvarsbesättning också, men jag tror inte de kan gå hela vägen. Sen kanske om Rögle överlever liksom de här, den här åttondelsfinalen som väl börjar samma dag som vi spelar in programmet, alltså torsdag, så kanske de kan skrälla lite, men jag tror att det är lite för jag tror inte de. Där tror jag faktiskt, jag gillar ju Roger Hansson jättemycket som tränare, har ingen uppfattning, men jag gillar honom jättemycket som person, och den lilla uppfattning jag har som tränare är kanske, det är ju en utmaning för honom liksom att gå in i slutspel med en sån här rörelsesäsong bakom sen, och liksom att där tror jag kanske om bröderna Abbott har varit kvar, de är kanske, om de hade spelarna hade liksom orkat med att ha bröderna Abbott hela säsongen in i en längre kakel, så kanske de hade fått mer ut av ett Rögle i ett slutspel. För då hade ju liksom axlarna sjunkit ner lite och lite så. Men det passar. Det var kom in på Rögle här.
Ja, men det är ändå intressant. Alltså, om de tar sig vidare så är det väl ändå just Färjestad eller Växjö som de får möta.
Ja, och där tror jag det kan bli ruskigt svårt naturligtvis. En av de matcherna jag har varit mest imponerad av motståndarna var ju faktiskt där motståndarna förlorade. Det var Växjö mot Malmö. Nu minns jag inte om det blev 3. Jag tror det blev 3 till Malmö. Malmö, ska man säga, mer vann för att de, eller mer spelare för att kämpa med och liksom, pressa sig till det yttersta. Men den just Växjö skulle jag säga liksom oerhört lugna speluppbyggnad och där kan man ju tala om tydlighet och struktur. Att de väldigt bra på att sänka och höja tempot i matcherna. Det är ju Växjö jättebra på, tycker jag. Så att jag tror att Rögle får svårt hur det än liksom vem de får i nästa eventuella kvartsfinal om de nu överlever åttondelsfinalen. Men det är väl också det att jag tror med förväntningarna som fanns i Ängelholm med omnejd så kanske man hade ju behövt i alla fall en lång kvartsfinalserie som går till 7 matcher, säger jag. Men till 7 matcher i alla fall. För att det ändå ska räknas som att man har räddat säsongen. Så resonerar jag lite.
Ja. En allra sista uppgift som återknyter till starten av det här programmet. Vad sätter du för betyg på Redhawks-säsong?
Vi brukar ju alltid vara oense där, Fredrik, om just betygssätt. Jag brukar ju alltid väga in massa saker. Vad är min skala?
Alltså din skala är, det är en 5-gradig skala, men den är relativ sett till förväntningarna.
Ja, men då kan jag ju säga att det är en 3, skulle jag säga då. Hyfsat stark 3, skulle jag vilja säga. Om vi väger in lite förutsättningar.
Ja, men det får jag.
Ja, men då säger ni ju en 3 då. Alltså. Sen går ju alltid en säsong lite upp och ner, och det har ju verkligen gjort för Malmö. Så att, jag tror jag skrev före säsongen också att det är liksom allt annat. Alltså, jag skrev en slutspel skulle vara en överprestation, men jag tycker att man har gjort en klart godkänd prestation. Så till en 3.
Bra. Då sätter vi punkt för Malmö Redhawks säsong där. Jag tänker att det kanske kan komma någon sorts avstämningspodd här under våren.
Ja, men det hade väl varit trevligt kanske.
När läget i truppen har klarnat.
Ja, men lite så. Om vi kanske sitter in oss på 2, eventuellt 3 poddar till, med 2 poddar till innan vi går in i semestermode. Det beror lite på vad som hänt i truppen, men det kan vi väl göra. Ja. Förbinder vi oss här till lyssnarna.
Ja,
vi är press på oss själva också.
Ja. Och våra schemaläggare.
Ja, men två poddar innan midsommar i alla fall.
Ja, det ska jag ändå gå för ihop. Du har lyssnat på det 37:e avsnittet av Redox-podden med Kent Leon Jönsson och Fredrik Hedenskog, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Hej, hej!
Hej, hej!